påminn mig gärna nästa år, alltså de här första veckorna i juli. Alltså då ska man ta en paus från baseball. Allt handlar ju om vilken spelare som kan ha flest Stars and Stripes detaljer på sina specialdesignade skor och USA-älskande jäkla smycken på Independence Day 4 juli.
Ja.
Och när all rapportering äntligen har slutat om det, då handlar allt om omröstningen till All-Star Game, va?
Ja, men visst är det så. Och när det är klart så blir kampanjen om Final Vote för att rösta in de sista spelarna. Rätt värdelösa veckor att följa baseball på, eller hur?
Ja, verkligen. Och ja, det är under de här veckorna vi verkligen behöver en no-hitter mer än någonsin.
Ja, verkligen alltså.
Ja. Men tur då att det går att titta lite i historieböckerna och minnas stora gamla spelare, va?
Mm. Mm.
Det tänkte vi ju göra i vårt mittensegment den här veckan, där vi tänkte ta en stund och minnas The Iron Horse.
Precis, Lou Gehrig och bland annat hans berömda tal från 4 juli 1939.
Yes, mer om det om en liten stund, för vi får väl nästan börja med en rättelse, va?
Mm.
Angående Kevin Youkilis. Youke.
Precis, även känd från filmen Moneyball som Youkilis, the Greek god of walks.
Ja, han kallades ju så där när han var ett prospect. Men ja, han gick ju alltså inte direkt från Boston till New York Yankees, som jag nog sa i förra veckans avsnitt.
Mm.
Det hände ju faktiskt nästan aldrig att en spelare går mellan de här lagen direkt. Utan det var väl så att sommaren 2012, det var då som Bostons coach Bobby Valentine föredrog Will Middlebrooks på tredje bas och Youke tradades vid midsommar till Chicago White Sox först.
Exakt, och det var väl efter den säsongen som han blev free agent.
Ja, och då signades han av New York Yankees då. Och ja, av över 1000 matcher som han gjorde så missade vi faktiskt en halv säsong där i White Sox. Det får vi väl ändå säga, förlåt.
Ja, men rätt ska vara rätt.
Ja, så är det. Även i vår ibland skruvade värld. Välkommen dit. Ja, skönt att få det på plats i alla fall då.
Mm.
Men ska vi titta lite på vad som har hänt sen sist?
Det tycker jag.
Vi kan ju faktiskt börja med i lördags i Minor League, där Potomac Nationals hade en liten oväntad giveaway till besökarna.
Ja.
För sponsor den här kväll, det måste ha varit en kreativ ortopedklinik i närheten där.
Ja, men det får man ju säga, för giveawayen var ju en liten halvkroppsstaty med uppskuren armbåge där man ser the ulnar collateral ligament.
Ja, just det. Det här är ju någon slags knasig hyllning till alla Tommy John-operationer som har räddat många karriärer ju.
Ja, med betoning på knasig, va?
Ja, jag skulle faktiskt vilja ha en sån staty. Tror du skulle få ha den framme, eller?
Nej.
Inte en chans, va?
Min son skulle bli livrädd.
Ja, jag såg några bilder på den. Det var faktiskt väldigt roligt. Vi kan lägga ut det på veckansmlb.se.
Ja.
Mer då? Vad hände?
Ja, vi har ju att Yankees fortsätter ju att kalla upp prospects från minors i parti och minut.
Mm.
Nu senast var det ju 22-årig Clint Frazier som debuterade för Yankees.
Mm. Den här knallrödhårige kalufsen som kom från Cleveland Indians. Han blev ju spelare nummer 19062 i MLB-historien.
Ja, det är inte illa. Jag tror jag skrev till dig när han gjorde debuten att kan man se mer redneck ut än Clint Frazier?
Nej, han är nog den som har sett ut mest som en redneck av de här 19 062 spelarna i MLB.
Va? Ja, hur går den här från sista färden? Och ett halmstrå i mungipan. Ja.
Exakt. Ja.
Ja, men Clint, han kom ju faktiskt i Yankees i The Andrew Miller trade förra sommaren och började väldigt bra med en homerun mot Houston. Tyvärr så räckte ju inte det, utan Yankees förlorade matchen, precis som de har gjort nu den senaste tiden. De har det rätt tungt.
Mm. Och det tar ju faktiskt oss till våra spaningar på power rankings och ja, vilka som är heta och vilka som inte är så heta.
Mm.
Där det väl egentligen inte har hänt speciellt mycket, förutom ett tydligt skifte då i just American League East.
Ja, precis. Mm. För där, när Yankees har börjat förlora lite mer, så har Boston börjat vinna lite mer konsekvent, eller ja, fler matcher, och de placerar ju faktiskt sig på plats 5 i power rankings den här veckan, och det är den högsta placeringen sedan preseason då de rankades som nummer 3.
Ja, tydligt på uppgång där faktiskt hela laget, och ja, det verkar ju som att de håller på att dra ifrån nu Yankees här. Om man ser de 3 senaste veckorna så är det väldigt tydligt. Sedan 13 juni har Boston vunnit 14 av 22 matcher, medan Yankees på samma tid har vunnit 6 av 22 matcher.
Ja.
Alltså, Yankees har gått från att ligga 4 matcher före till att ligga 4 matcher bakom på bara 3 veckor. Och ja, Yankees har inte vunnit 2 matcher i rad på över 3 veckor. Så att,
ja, och jag tror att Joe Girardis stora huvudbry, får man väl säga, är ju bullpen, som ju har blowat en hel del leads.
Ja, det har de ju, absolut.
Senast natten mot torsdag när det var dags mot Blue Jays, när de ja, kom tillbaka efter en 4-0 underläge, eller 5-0 underläge till och med, ledde med 6-5, men lyckades förlora med 7-6 i 8:e inningen där, tror jag han släppte. Det var Dylan Betance som inte lyckades leverera återigen.
Okej.
Men förutom Yankees kanske vi också ska nämna ett annat lag som har det väldigt tungt. Det är ju Detroit som på den här veckans power rankings ligger på plats 20. De har aldrig rankats så här lågt och är näst sämst i American League Central.
Nej, exakt. Och det här är faktiskt, om man tittar generellt över alla lagen, så är det det enda laget som har placerat sig på sin sämsta placering den här veckan som de har haft i år.
Ja, och då sätter du såklart genast igång rykten om att storstjärnan Justin Verlander...
Just det, han som dikterade världen, var det inte så?
Exakt.
Ja, lyssna gärna på vårt avsnitt om honom, jag tror, ja, nummer 31.
Ja, snubben iklädd en rysk armé, vad heter det, hatt.
Ja.
Ja, han, det ryktas i varje fall om att han kan bli tradad i slutet av månaden. Och då är det ett lag som också har det rätt så tungt, Chicago Cubs, som har haft spejare på plats senaste matchen, som då tyvärr i fred gick åt skogen då. Men kanske kommer det då nästa veckas All-Star break ganska lägligt för den gamle Verlander.
Ja, för så är det ju faktiskt. Vi har ju redan kommit fram till The Midsummer Classic.
Mm.
Även om det känns som att säsongen har hållit på i ungefär 2 veckor.
Ja.
Men det blir ju alltså All-Star Game på tisdag då. Och ja, den här jippomatchen, den omgärdas av att det är helt spelledigt från och med måndag till fredag.
Bu.
Och det enda som ska spelas är ju som sagt var det här marknadsföringsspektaklet på Marlins Park i Miami. Ja, och ja, lagen har ju blivit uttagna nu, och hittar vi något intressant i de 2 All-Star-lagen?
Om vi börjar i American League, så är det inga direkta överraskningar direkt. Det blev ju dock Torontos Justin Smoke för Tampa Bays Logan Morrison på första bas, som jag då kanske skulle ha valt. Och Logan Morrison har ju faktiskt, by the way, varit ute och babblat lite grann, så honom ska vi väl prata lite mer om alldeles strax, tror jag. Men annars är det ju det mest spännande outfit, såklart.
Ja, just det. Du nämner, eller vi bör ju i alla fall nämna Aaron Judge, va?
Ja, exakt.
Han är i het luften varje vecka, känns det som. Och ja, nu senast utsedd till American Leagues Rookie of the Month, alltså, och det har han då blivit april, maj, juni. Och ja, det är första gången 3 månader i rad sedan Mike Trout blev det. Han blev det till och med 4 månader i rad, maj till augusti 2012.
Ja, men Judge har ju chansen i att tangera Trout om man tar den i juli också.
Absolut, och det räckte ju inte, för han blev ju också Player of the Month här för juni. Och med det blev han första Yankeesen. Gary Sanchez blev det när han hade sin supermånad, om du minns, förra augusti när han blev uppkallad.
Ja, det fanns väl ingen spelare som var så het som Gary förra augusti. Nej, men om vi går vidare då, så sen så fick ju han som du kickade in i laget, Bostons Mookie Betts.
Ja, MLB.
Exakt, han fick ju plats på outfield när Mike Trout ganska väntat och fick tacka nej. Och kanske blev Mookie lite inspirerad av att bli förra veckans huvudperson i avsnitt 54. För han blev utsett till Play of the Week efter sin supermatch mot Toronto i söndags då. Då han hade 2 homeruns och 8 RBIs.
Ja, 8 RBIs från lead-off spot. Det är ju faktiskt grymt starkt, för framförallt första gången man är uppe och slår, då finns det ju inga att kunna få RBIs på utom nej, sig själv då. Så att,
Man tappar ju en RBI-chans på sitt första bat liksom.
Exakt.
Om man inte slår en homerun.
Nej.
Och det här skedde då när Boston krossade Toronto. Jag tror de hade 29-6 i runs då på 3 matcher.
Oj, ja, det var en riktig härdsmälta där för Toronto i helgen. Ja. Tufft. Ja. Men ja, du nämnde Mike Trout där. Han fick som väntat tacka nej, och han får ju istället för att åka till All-Star Game i Miami ta Route 66 från Santa Monica Pier, var det va?
Jajamän.
Genom turistbältet där maten är mexikansk men människorna vita, som David Nyman sa när vi läste upp den texten på Dodger Stadium.
Och, just det.
Ja, man får ta Route 66 österut förbi Silver Lake till San Bernardino. För en rehabstint ska ju Mike Trout göra i Inland Empire 66ers. Jag tror det snackas om 5-6-7 matcher där.
Oj, oj, oj. Dit längtar man tillbaka, eller hur va?
Ja, Bernie. Maskoten.
Bernie, ja, vilken hjälte. Bernie med stekpannan.
Ja, fantastisk lag och fantastisk arena där i San Bernardino.
Jaha, vad har du att nämna om National League då?
Ja, jag hade ju med 2 spelare från Arizona Diamondbacks när vi tog ut våra lag här i förra veckan. Och de fick inte med några starters, det kanske var väntat. Men någon som var lite mer oväntat tycker jag var ju att det inte togs ut några starters från National Leagues bästa lag, Los Angeles Dodgers.
Nej, det är ju helt sanslöst egentligen.
Ja, varken shortstop Corey Seager eller tredje basmannen Justin Turner fick plats, och månadens rookie i National League för både maj och nu senast i juni, Cody Bellinger, hålls också utanför startuppställningen då.
Ja, det är inga dåliga spelare.
Nej, och om vi bara tittar lite utanför de två lagen så har vi också Pittsburghs centerfielder Andrew McCutchen, som vi inte har pratat om så mycket, men som nej, har faktiskt haft en helt okej säsong ju. Men ja, han fick lite plåster på såren här i juni, för han blev player of the month för 5:e gången, och det har aldrig någon pirate blivit i Pittsburgh alltså.
Jaha, mäktigt. Men i varje fall våran chipmunk är med, Charlie Blackmon.
Ja,
det är ju mäktigt. Exakt. Och även min kille då på tredje bas, Nolan Arenado. Båda från Colorado, som dock tyvärr håller på att halka efter rejält i National League West får vi säga. De får nog kanske börja fokusera på racet om wildcard istället för divisionsvinsten, eller hur?
Jo, men så är det nog. Och du valde ju Nolan Arenado framför min Jake Lamb. Och om vi bara lite snabbt nämner Arizona igen, så börjar väl de också kanske halka efter Dodgers här nu. Det är, de möter ju dem just nu och har ju förlorat 2 raka matcher mot dem. Så att, det är tufft. Men om vi blickar framåt så händer det ju en sak på måndag om dagen innan All-Star Game, som kanske är mer intressant än själva matchen. Och det är ju Home Run Derby, eller hur?
Ja, exakt, och den är kanske mer intressant än den har varit på länge, tror jag, Home Run Derby. För att mycket den här säsongen har ju handlat just om home runs. För att aldrig under en månad i MLB:s historia har det slagit fler home runs än i juni. 1101 stycken, det är helt sjukt.
Ja, och det är en rätt lång tid också, alltså det har gått rätt många månader som det har spelats baseball i USA, eller hur?
Ja, exakt.
Det är så, det är en, ja, en historisk månad såklart.
Ja, och bara för att understryka det så är ju en tredjedel av klubbarna på väg att krossa sina klubbrekord för antalet homeruns under en säsong. Och just den här tävlingen då, Home Run Derby, kommer innehålla 8 väldigt, väldigt intressanta sluggers.
Absolut.
Om vi börjar från National League då, så är det ju hemmapojkarna från Marlins då, Giancarlo Stanton och Justin Bour från
Miami.
Just det.
Ja. Och från Dodgers så kompletteras ju de här 4 spelarna från National League med the new kid in town, Cody Bellinger, som ju har 24 homeruns som rookie, och från Colorado gjorde korren chipmunk Charlie Blackmon, som bara har 18 homeruns men är ju spektakulär att se, så att det är ju därför han har valts in då.
Ja, exakt. Och från American League så har vi såklart New York Yankees Aaron Judge, som har 29 homeruns so far.
Mm. Den enda rookien som har haft fler homeruns vid All-Star Break är den gamla legendaren Mark McGwire som hade 33 stycken vid All-Star Breaket 1987. Mm. Och det här är ju det året när han senare slår rookie-rekordet för homeruns på 49 stycken.
Ja, ett rekord som i högsta grad är nåbart för Judge. Alltså för att,
20 kvar.
Ja, och med sin 29:e homerun i onsdags då, så kommer han ju upp på lika många som han som innehar The Yankees franchise single season rookie record, The Yankee Oj. Clipper.
Ja!
Joe DiMaggio.
Joe DiMaggio, ja, coolt. Ja.
Och det satte han för över 80 år sedan, 1936.
Mm. Så att redan nu så skrivs det historia ju faktiskt. Så ja, är det, ju.
Det är mäktigt.
Mm. Sen har vi också det lite kontroversiella valet av Yankees catcher Gary Sanchez som bara har slagit 13 homeruns än så länge då, eftersom han har varit skadad i en månad.
Ja, och det är här vi kommer tillbaka till Logan Morrisons uttalande i medier då, att han gick ju tidigare här och för han har ju slagit 24 homeruns.
Mm.
Och då sa han att han som slog sin 14:e homerun för en och en halv månad sedan förtjänade den platsen istället för Sanchez.
Ja, jag är inte bitter.
Nej, exakt.
Ja, men då förstår han ju inte riktigt vad det går ut på. Det här är ju liksom showbusiness. Och han har ju faktiskt sagt det själv, att inte ens tv-bolagen vet vem han är. Alltså de förväxlar hans bild med Corey Dickerson, alltså en annan spelare i Tampa Bay. Så att hur kul är det att se egentligen en spelare som man inte alls känner till och inte ha framtiden för sig som Gary Sanchez.
Nej, så exakt. Att,
och så är det. Gary Sanchez, om man tittar på ett lite mer längre perspektiv, sen Gary Sanchez blev uppkallad till Major League i augusti, så har han slagit ganska många fler homeruns än Logan Morrison. Så att,
definitivt, ja. Så får vi tänka också.
Ja, och ja, det var 6 stycken. Det är 8 stycken som ska tävla i det här Home Run Derbyt. Och de andra två är tredje basmännen Mike Moustakas från Kansas City Royals, som har slagit 25 home runs hittills i år, och Minnesota Twins Miguel Sano, eller Sano, vad säger man?
Jag vet faktiskt inte.
Nej, så är det. Han har slagit 20 i alla fall. Så att,
De 8 ska göra upp om trofén.
Ja.
Ja, och vi kanske bör nämna då att Bryce Harper, som kanske hade varit mer än aktuell till det här, han har tackat nej och väntar tills nästa år.
Ja, och varför gör han det? Jo, för att då spelas All-Star Game i hans hemstad Washington. Så att han vill väl vänta och slå sina dingers där då.
Ja, köra lite extra home, eller armhävningar menar jag.
Ja, exakt. Nej, men nu har det blivit dags att ropa batter up.
Yes!
Mm. Nu kommer vi till segmentet Tjena Arena.
Howdy Arena!
Jajamän! Är du redo för att hitta en ballpark i mina 3 kluriga gåtor?
Det är jag. Jag fick ju till det sist.
Ja, det fick du! Kul! Ja. Vad var det då?
Det var Yankee Stadium.
Ja, exakt.
Jag hade väl 8 minuters betänketid, så jag kände som, nej, så länge var det. Man var inte knivskarp direkt.
Ja, men jag tycker att du faktiskt klarar det mycket, mycket bra.
Ja, gött.
Mm, har du papper och penna?
Jag har faffer und pennen.
Mm, för jag tänker, om du klurar ut det här på antingen första eller andra striken redan, så får du skriva upp det, så får lyssnarna vara med och gissa lite längre.
Har det någonsin hänt det? Är inte det som när Bartolo Colon slog sin första homerun?
Ja. Någon gång.
Någon gång,
ja. Ja, men då kör vi igång, va?
Jajamän, shoot.
Mm. Här kommer första striken. Mm. Redan nu kommer ett hanging anagram.
Oj, oj, oj.
Mm. Ed, African Pilot.
Ja, jag skriver upp det här för att, men det brukar ju sällan hjälpa.
Ed, African Pilot. Mm. Okej, okay. Ja. Är du redo att svinga på den eller?
Ja, det är jag.
Oj, grymt.
Gissa om jag kommer att hoppa i galen tunna.
Ja, spännande. Okej, okay, intressant. Jag ska ta in en teckentolk eller vad det heter. Ja. Men jag har nog klurat ut vad det stod på den där lappen. Då får vi se om du får lite kalla fötter när strike 2 kommer här.
Ja, ser du mig vifta med en vit flagg så kanske jag svingar igen.
Här kommer den.
Ja.
När All-Star Game har avgjorts på Marlins Park i Miami nästa vecka och nästa år på Nationals Park i Washington, är det här den enda platsen som inte har förärats med spektaklet, som ju inte betyder någonting. Men, och arenan har bara fått stå värd för ett Game 1 och ett Game 2 i World Series någonsin. Och det var faktiskt 9 år sedan, 2008. Oh. Och då kan man klura lite på vilka möttes då och vilket lag hade hemmaplans fördel. Om man vet det så är man väldigt nära arenan.
Okej.
Yes. Då ger vi lyssnarna lite betänketid och repeterar anagrammet Ed, African Pilot. Här kommer strike 3. Precis som Minute Maid Park i Houston säger jag bara: juice ser du, bappelsin gubbjävel. I denna rysslika stad under solens strålar där ett lag i American League East tampas. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out. Ja, vad var det rätta svaret?
Ja, jag hoppas att det var Tropicana Field, Tampa Bay Rays hemmaarena.
Exakt, och på första striken, va?
Ja.
Snyggt.
Tjena Bartolo.
Okej, okay. Jo, men så är det ju faktiskt. Som jag sa lite grann där, det är den enda arenan som inte har haft ett All-Star Game då efter nästa år när Nationals Park har haft det. Och ja, World Series 2008 spelades här. Det var ju när Philadelphia Phillies vann över ett Joe Maddon-lett Tampa Bay Rays med 4-1 i matcher. Och ja, kanske mest känd för att match 5 fick avbrytas på grund av regn och genomföras 2 dagar senare.
Aha.
Och ja, precis som Minute Maid Park har arenan fått namn från en juice-dryck då, Tropicana. Så att det där var ju lite juice seru och bappelsin gubbjävel skulle ju kanske få dig på den ledtråden. Men det behövde du ju inte. Och den rysslika staden är ju St. Petersburg då i Florida där Tampa Bay huserar. Och laget i American League som tampas under solens strålar då, Tampa Bay Rays. Där hade vi det.
Gött.
Men nu om en annan Yankees-legend. Vi pratade ju lite om Joe DiMaggio här tidigare. Men det här är en spelare som har en alldeles speciell koppling till Independence Day 4 juli och till All-Star Games. Eftersom han togs ut till alla de 7 första All-Star-matcherna som spelades. En spelare med en alldeles speciell koppling till ett av de allra största rekorden inom baseballen. Och tyvärr också en koppling till en alldeles fruktansvärd sjukdom, Lou Gehrig, eller hur?
Precis, vi pratar alltså om Henry Louis Buster Gehrig, även kallad järnhästen. Och rekordet du pratar om, eller det före detta rekordet han sammankopplas med, är antalet MLB-matcher i följd. För att det här oslagbara rekordet som många trodde slogs ju av en viss Cal Ripken Jr. den 6 september 1995. Och sjukdomen du nämner och som han tyvärr blivit ansikte för är ALS eller Lou Gehrig's disease.
Just det, som den är mer känd för i USA ju. Och det är väl ungefär 3 år sedan som massvis med videoklipp på människor som fick isvatten hällt på sig cirkulerade på sociala medier. Det var för att uppmärksamma precis den sjukdomen. Och ja, det är ju också just ALS som professor Murray i bästsäljaren Tisdagarna med Murray av Mitch Albom är drabbad av, om du minns den boken från, jag tror, slutet av 90-talet.
Jajamän, så är det. Men vi kan väl börja från början då, i storyn om Lou Gehrig. Och Då kickar vi igång den 19 juni 1903 då Heinrich Ludwig Gehrig, som han hette då, föddes på 309 Östra och 94 gatan då, vilket är ungefär ett Yasil Puig-kast från East River då på Manhattan. Och den här krabaten, han vägde faktiskt 6,4 kilo, känn på den du.
Oj. Mm.
Då han föddes och var det andra av fyra barn till de tyska immigranterna Christina Foch, som var hembiträde, och Heinrich Gerisch, kanske man säger då, som just var metallarbetare med tyvärr lite för stor kärlek till flaskan.
Mm-hmm. Mm. 1921 bar det av till Columbia University på ett fotbollstipendium faktiskt, men... Ja, han fick faktiskt aldrig utöva någon idrott under det här första året eftersom han bröt mot college-reglerna då han hade spelat professionell sommarbaseball på sommaren innan han började på Columbia University.
Ja, precis. Och det här var faktiskt på inrådan av New York Giants coach. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men så var det i varje fall. Och, men det var ju bara för Lou att komma tillbaka året efter då. Då spelade han fotboll då, just för Columbia Lions som fullback, men året senare så började han spela första bas och pitcha för Columbias baseballlag. Tyvärr blev det aldrig någon ingenjörsexamen för Lou. Han hoppade av efter drygt 2 år. Kanske för att han var medlem i Phi Delta Theta. Den sån här fraternity där det kanske gick. Jag vet inte om som CAGS fanns då, men det kanske var kröken. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Det var ju baseballen, för det var under en av de här matcherna för Columbias baseballlag då, och faktiskt samma dag som gamla Yankee Stadium invigdes och Babe Ruth slog en homerun mot Boston Red Sox den 18 april 1923 då, som Lou i form av pitcher strikade ut 17 slagmän då Columbia faktiskt lyckades förlora mot Williams College trots hans bedrift då.
Just det.
Men en av de handfulla åskådare på plats var Yankees scout Paul Kreikel, tror han heter, som hade följt Gehrig ett tag. Inte för hans pitching, utan snarare för att han hade sån otrolig, han var en sån otrolig power hitter. Det var det som imponerade på Kreikel då. Och samma år så hade han slagit några riktigt riktigt långa homeruns i college baseball-ligan då, och ett kontrakt med Yankees skrevs på 30 april samma år.
Mm. Och efter 2 år i minor league så kallades han upp 15 juni 1923 och fick hoppa in som pinch hitter. Men ja, han fick inte plats i laget när det blev dags för World Series senare under det året, och under de hela 2 första åren som han spelade i Yankees så blev det inte mycket spel alls faktiskt.
Nej, exakt så var det. Utan hans breakout season kom istället 1926, då han som 23-åring då kunde uppvisa följande statistik. Han hade 313 i batting average, 47 dubblar, 20 tripplar, vilket var bäst i American League, 16 homeruns och 112 RBIs. Och ja, även här, det här året så tog sig Yankees till World Series där man förlorade mot St. Louis Cardinals i den 7:e avgörande matchen.
Mm. Och totalt blev det 17 säsonger med Yankees för Lou då. Och förutom några guldkorn här och där var det säsongen 1927 som blev hans bästa.
Mm.
Han slog 373 med 47 homeruns och 175 RBIs. Och det här är alltså en produktion som hjälpte Yankees att vinna 110 matcher den säsongen och sluta 19 matcher före Philadelphia för att sedan svepa Pittsburgh Pirates i World Series. Mm. Helt överlägsna.
Ja, och Gehrig blev ju såklart American League MVP. Men vi hade ju Babe Ruth, han slog 60 homeruns den här säsongen, och så just Yankees årgång från 1927 som stal rampljuset lite grann, för att den här lineupen kallas ju Murderous Row, och många experter och icke-experter hävdar att det här är den bästa lineupen genom alla tider. Om man ska jämföra Ruth och Gary då, så spelar ju de tillsammans i 10 säsonger, och där var ju Babe Ruth bäst när det gällde homeruns, medan Gary var absolut bäst när det gällde RBIs och i batting average. Men ja, vi nämnde guldkorn här. Vad hade vi för guldkorn under hans karriär?
Ja, men 1932 bland annat så blev han första spelare på hela 1900-talet att slå 4 homeruns i en match. Du vet den här bedriften som, vad heter han? Cincinnati Reds Scott Jennett.
Just det, Scooter.
Ja, Scooter, ja. Scooter Janet, ja. Slog, ja, han gjorde ju det för några veckor sedan här. Men Lou Gehrig blev alltså först på 1900-talet att göra detta. Och ja, enligt sägnen så var han en hårsmån från att slå ut en femte där på Yankee Stadium.
Ja, exakt. Jag tror de mötte Oakland och deras left fielder, om det var, hoppade upp mot the fence och knep bollen.
Mm. Och ja, 1933 så spelade han sin 1308 match i rad och slog Everett Scotts rekord.
Mm.
Och samma år gifte han sig med sin fru som han hade hela livet, Eleanor Twitchell.
Just det.
Mm. Och några år efter, jag tror det var 1936, blev han Time Magazines The Game's Number One Batsman. Och ja, det hände lite grejer den här säsongen, för även hans fru övertalade honom till att byta till Babe Ruths agent. Och ja, han sökte faktiskt rollen som Tarzan, apmannen.
Just det.
Jag vet inte vem som fick det till honom, om det var agenten eller frun eller, ja, eller om det var Babe. Men den rollen gick, som ni ju alla vet, till Johnny Weissmuller ju.
Ja.
Men det finns faktiskt lite fotografier här. Gehrig blev fotad i ett par leopardmönstrade speedos. Så det här är ju ett foto som, ja, cirkulerade runt en del och ja, kanske var lite pinsamt för Lou.
Ja, det måste det ha varit alltså. Mm. Ja, och sen kommer vi då till hans streak av raka matcher, den streaken som faktiskt gav honom smeknamnet Iron Horse, järnhästen. Och den började 1 juni 1925 då han blev inbytt som pinch hitter istället för Paul Pee Wee Wanninger. Mm. Och 14 år senare och efter 2130 matcher i följd då, så var hans streak komplett. Och precis som man kanske kan tänka sig så upprätthöll den här streaken av en gnutta tur, lite listighet och mycket spel med skador, eller hur?
Ja, exempelvis så slogs han nästan medvetslös av en pitch i huvudet men stannade kvar i matchen.
Just det, och det är också att han blev utvisad en gång men hade som tur var redan haft ett bat i den matchen.
Just det, och i en uppvisningsmatch så fick han ytterligare en pitch i huvudet och var faktiskt medvetslös i nästan 5 minuter. Men ja, han utgick i den matchen men var tillbaka i line-upen redan dagen efter, då var det dags för en riktig match då.
Ja, vad jag har förstått så var ju inte batting helmet så jättevanligt vid den här tiden.
Nej, det var ju inte det.
Så man var inte extremt skyddad direkt. Ja, och sen 13 juli 1934 så fick han helt plötsligt extrema ryggsmärtor och fick bokstavligt talat ledas av planen. Men det hindrar inte att han dagen efter som lead-off då fick på en single i sitt första at-bat och sen så byttes han ut.
Mm. Men den skönaste grejen tycker jag ändå är den gången då Yankees general manager Ed Barrow lyckades skjuta upp en match på grund av regn trots att det inte alls regnade.
Nej, den är schysst.
För det var så att då låg faktiskt Lou Gehrig däckad i influensa. Men ja, det blev ingen match den dagen och hans streak kunde då fortsätta.
Ja, lite tjuv och rackarspel kan man säga. Men
ja,
å andra sidan så har ju gamla röntgenplåtar från Gehrig då avslöjat att han har ju drabbades av en hel del frakturer under sin karriär. Frakturer som han faktiskt spelade med under sin streak. Och ja, vi nämnde ju tidigare att han drabbades av ryggsmärtor under en av sina matcher under den här streaken. Och många hävdar och tror att det här kanske var det första tecknet på sjukdomen som skulle ta hans liv till slut.
Mm.
För efter andra halvan av 1938 års säsong började Gehrig själv märka av fysiologiska förändringar i sin kropp. Han sa själv så här: I tired mid-season, I don't know why, but I just couldn't get going again.
Ja, just det. Och sen när springtrainingen satte igång 1939 så ja, kunde man se att någonting höll på att hända här. Inte en enda homerun slog han och han kollapsade som base runner vid ett tillfälle här. Mm. Och ja, efter första riktiga månaden av säsongen hade han en RBI och ett batting average på 143.
Mm.
Alltså det är by far det värsta i hans karriär. Mm. Och fans och media spekulerade vilt i vad som hade hänt och managern då, Joe McCarthy, pressades till att ge Gehrig bara en deltidsroll, eller vad man ska säga.
Ja, exakt. Och sen fortsatte det bara ut för kan man säga. För att efter att han knappt lyckades fielda ett routine play från pitchen Johnny Murphy till första bas. Jag läste att Johnny Murphy fick verkligen vänta så att Gary skulle släpa sig till bagen så han kunde kasta bollen. I kombination med att han gick hitless mot Washington Senators, som nu är Minnesota Twins kan vi säga.
Ja, det är det.
Och det här var samma dag som hans 2130 match. Så gick han några dagar senare då, nämligen 2 maj 1939, till Joe McCarthy och bad om att bli bänkad mot Detroit. Och det innebar ju att streaken hade tagit slut. Men han var ändå kapten för Yankees, så att han gick ut med line-up-korten innan match. Och ja, de chockade domarna fattade vad det här innebar. Och när Detroit-publiken fick reda på det så gav de honom en stående ovation medan Gehrig satt i dugouten då med tårar i ögonen. Och även fast han aldrig mer spelade en MLB-match så fortsatte han att vara Yankees kapten under resten av säsongen.
Mm. Ja, nu när karriären då var slut så var det då dags att ta reda på vad som håller på att hända med kroppen här. Mm. Och Gehrigs fru då, Eleanor, tog kontakt med Mayo Clinic i Minnesota där Charles William Mayo huserade, och han hade faktiskt följt Gehrigs karriär och den senaste tidens utveckling, och det var ju väldigt, väldigt många som hade gjort det, för han är ju en otroligt stor spelare. Och i juni 1939 så flygs Gehrig till Minnesota, och 6 dagar senare så var diagnosen klar. Hjärnhästen hade drabbats av amyotrofisk lateral skleros, alltså ALS.
Ja, exakt. Och det här var ju och är en grym prognos. Alltså, den har en 3-årig life expectancy. Då var det positivt att den inte smittade och inte innebar någon smärta, men sjukdomen beter sig så att musklerna sakta tynar bort och man blir till slut helt paralyserad. Och dödsorsaken är att man inte kan andas, alternativt att hjärtat inte orkar pumpa blod runt i kroppen. Men det här verkar ju inte Gehrig ha förstått, utan läser man ett av alla brev som han skickade till hustrun under den här tiden, och så gav han sig själv 50% chans att inte kunna fortsätta vara som han var då, när han precis hade fått beskedet om sjukdomen. Och han trodde eventuellt att han skulle behöva börja använda käpp om 10-15 år. Men ja, vidare så 21 juni så blev det då officiellt att Gehrig skulle pensioneras, för då hade hans diagnos publicerats 2 dagar tidigare. Och då började genast röster att höja så att man skulle uppmärksamma hans fantastiska karriär, som säkert hade kunnat fortgå i 5 år till. Och då fanns det en kille vid namn Bill Hirsch då. Han var kompis med sportjournalisten Bill Corum. Han började prata om att man skulle ha en Lou Gehrig Appreciation Day. Och det här satt ju genast i rullning.
Ja, några pratade om att ha den under All-Star Game. Men Ed Barrow ville inte att Gehrig skulle dela den här uppmärksamheten med de andra All-Star-spelarna. Så att det bestämdes istället att det skulle ske den 4 juli under en doubleheader på nationaldagen då mot Washington Senators.
Ja, exakt. Och mellan de här 2 matcherna då hölls då ceremonin på baseball-diamanten på Yankee Stadium. Och det var ju många dignitärer där för att hylla honom då, till exempel New Yorks borgmästare och till och med självaste Postmaster General himself, James Farley, var där för att hylla Gehrig.
Okay.
Men mest känslosamt blev det ju när Yankees manager Joe McCarthy höll sitt tal. För de här 2 killarna, snubbarna, stod ju varandra väldigt, väldigt nära. Nästan som ett far- och son-förhållande. Och han avslutade sitt tal med att med tårar i ögonen vända sig mot Gehrig och säga: "Lou, what else can I say except that it was a sad day in the life of everybody who knew you when you came into my hotel room that day in Detroit and told me you were quitting as a ball player because you felt yourself a hindrance to the team. My God, man, you were never that."
Gehrigs nummer 4 pensionerades, och det var faktiskt första gången i Major League Baseball-historien som det här skedde då. Och han fick många presenter den dagen, från allt från VIP-människor till groundskeepers. Men den viktigaste kanske var en anspråkslös silvertrofé från Yankees, ingraverad med en dikt av New York Times-journalisten John Kieran. Och Ja, själva trofén kostade faktiskt ynka $5, men ja, idag står den i Cooperstown på Hall of Fame.
Ja, och sen var det dags för huvudpersonen själv att ställa sig i rampljuset. Eller mm. det var man ju faktiskt inte säker på, för Lou Gehrig var en väldigt lågmäld, tillbakadragen person som faktiskt tidigare under ceremonin hade vänt sig till Joe McCarthy och sagt att han skulle kunna offra en månadslön för att slippa allt det här ståhejet. Men han ställde sig upp och tog sig sakta sakta fram till mikrofonerna, och några minuter senare hade han levererat ett tal som kallats Baseball's Gettysburg Address. Ni vet, från det här Gettysburg Address kommer från det otroligt kända talet från Abraham Lincoln i efterdyningar till inbördeskriget och slaget vid Gettysburg. Och ja, Gehrig gjorde det här genom att komplett wingare. Han hade ingen papperslapp eller manus till hjälp, och tyvärr finns inte hela talet registrerat, utan det finns små filmsnuttar som har varit underlag till ett nyhetssvep som vi kan få se idag. Hur det gick till då en av baseballens största tog avsked till sporten han älskade och som älskade honom. For the past two weeks you've been reading about a bad break. Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. When you look around, wouldn't you consider it privilege to associate yourself with such a fine looking man as is standing in uniform in this ballpark today? That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Ja, Gehrig fick en 2 minuter lång standing ovation när han var klar. Uppenbart rörd och skakad stapplade han bort från mikrofonen och torkade sina tårar. Babe Ruth gick fram och gav honom en kram medan bandet spelade I Love You Truly. Och publiken ropade We Love You Lou. Ja, visst var det så. Och New York Times rapporterade om händelsen dagen efter och kallade den One of the most touching scenes ever witnessed on a ball field that made even hard-boiled reporters swallow hard.
Mm. Senare samma år blev Gehrig i ett extrainsatt val faktiskt invald i Hall of Fame. Och fram till 1972, då Sandy Koufax valdes in 5 månader yngre, så var han den yngsta att bli det vid 36 års ålder.
Exakt. Och ja, sen gick det tyvärr snabbt. Efter den professionella karriären som baseballspelare så var det dags för en civil karriär. Då i oktober 1939 så blev han parole commissioner i New York. Och sen den 2 juli 1941, alltså knappt 2 år efter det här berömda legendariska talet på Yankee Stadium, så dog han i sitt hem 5204 Delafield Avenue in the Riverdale neighborhood of the Bronx, New York. En, ja, en mäktig och tragisk historia får man säga. Och för de som vill förkovra sig i det här så finns det en bok som jag kan rekommendera av David A. Adler och Terry Widener som heter Lou Gehrig, The Luckiest Man. Och sen så finns det en liten enklare väg om man tycker om att titta på film. Det finns en film nämligen från 1942 som heter The Pride of the Yankees med legendaren Gary Cooper som Lou Gehrig. Och den här filmen har fått 7,8 av 10 då i betyg på IMDb av 8000 tittare. I love you.
Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, då har vi åter kommit fram till mitt favoritsegment här i podden.
Yes.
Men jag tror faktiskt inte att vi hinner med någon fråga idag.
Nej, det har ju dragit ut lite grann på tiden det här monsteravsnittet featuring Lou Gehrig. Men vi kan väl i varje fall läsa upp ett fanmail som vi fått in som återknyter till en gammal fråga om hur man lär sig baseball bäst.
Ja, exakt. Och då tipsade vi om att packa lite lämplig dryck och åka och kolla på en av alla matcher som spelas runt om i Sverige. Och ja, det gjorde ju Uffe som skickade in följande mejl.
Här kommer det, vet du. Mm. Tjena! Först och främst vill jag tacka för en mycket underhållande podcast. Jag och min vän Kobra blev jäkligt pepp på ert tips om att dra och kika lite lokal baseball. Så vi packade väskorna med snacks och öl och begav oss till Shark Park för ett dubbelmöte mellan Göteborg, Hajarna och Tranås. Bland det bästa jag har tagit mig för på senare tid. Oerhört trevlig och oväntad dag med fantastiskt umgänge bland andra baseballentusiaster. Kvaliteten på matcherna var ju lite upp och ner, men gav, som ni var inne lite på, mer perspektiv och koll på spelet generellt. Men också på hur snabbt det verkligen går i MLB. Hade egentligen tänkt skicka en bild från Tony Gwynn Opening Day på Petco Park förra året. Ni var väl där den dagen innan, om jag inte minns fel. Men kände att dagen på Shark Park förtjänar att uppmärksammas mer. Mm-hmm. Förvisso inga King of Beers, men ändå. Har det, från Uffe då.
Oj, oj, oj. Vilket underbart mejl. Jag kan bara säga så här. They had me at jag och min vän Kobra.
Ja, det får man säga så.
Så ska man börja ett mejl.
Verkligen, alltså, vilka mäktiga snubbar. Och nu, bilden visar ju att det inte är King of Beers. Men jag såg ju faktiskt på procenten att de var lite värre. Det var 7,5%. Så jag gissar att det var en Lagunitas. Uffe får gärna återkomma om jag har rätt på den punkten.
Ja, men det är
kanske
bra.
Lagunitas Maximus eller något sånt där. Men otroligt roligt mejl.
Och absolut är det ju helt rätt att uppmärksamma en dag på Shark Park i Göteborg mer än Petco Park, det måste man ju ändå säga.
Ja, definitivt, det är alla rätt. Och fem, nej, det är Hussein-klass på den.
Oj, Hussein-klass. Ja, riktigt kul. Ja, men det är kul att få såna här mejl. Och att ni lyssnar på våra tips. Och det är ett bra tips. Stick iväg och titta på en match i Sverige. Det är faktiskt riktigt kul. Och man lär sig baseball på ett bra sätt, ett nära sätt. Och ja, han skriver ju det själv. Det går ju inte lika snabbt heller kanske som i Major League. Utan ja, man hinner kanske med att förstå ett och annat spel. Så att följ Uffe och Kobras exempel här.
Jajamän.
Ja, men vi kan väl återanknyta också lite till Antoine Duplantis som vi snackade om. Han spelade ju College World Series för Louisiana State University, visst var det så?
Jajamän.
Han körde ju finalen här och det kom lite uppgifter om att nästa säsong så kommer han få bära tröja jersey nummer 8. Ett symboliskt nummer i Louisiana som ges till spelaren som exemplifies the spirit of LSU baseball through his leadership and dedication. Och bland tidigare spelare på LSU som har fått den äran kan nämnas bland annat Houstons 23-årige tredje basman Alex Bregman, som vi har pratat en del om. Som faktiskt hade den här tröja nummer 8 2014-2015 efter att ha vunnit utmärkelsen som USA:s bästa college shortstop 2013.
Ja, och det är inte så länge sedan, så då kanske vi får se Antoine i MLB om 3 år.
Ja, det är närmast en svensk eller svensk-amerikan vi har just nu.
Ja, definitivt.
Ja.
Gött!
Ja, något mer då? Vi har väl faktiskt en tävling som rullar lite, som väl är inne i, ska vi säga, 9:e inningen.
Ja, det får man ju säga. En otroligt rolig sommartävling. Inte för att det är vår sommartävling, utan för alla bilder vi får in. Alltså Uffes och Kobras mail var ju ett bidrag i den här tävlingen. För att det är ju en sommartävling tillsammans med Swedish Birch Bats.
Och hur ska man göra för att vara med i den tävlingen då?
Jo, man delar och taggar sin bästa baseballbild med hashtag veckans MLB och hashtag Swedish Birch Bats på Instagram. Så är man med i utlottningen av ett ruggigt fint slagträ från Swedish Birch Bats.
Och ja, vi kan bara påminna om att ens profil behöver vara offentlig. Och om du inte har Instagram så kan du, precis som Uffe och Kobra, skicka bilderna till vår mailadress som är hello@sundayfunday.se ju. Och ja, vara med på tävlingen på så sätt. Jag fick faktiskt en bild via Twitter här också i veckan. Så att bara kontakta oss och skicka en bild och säga att ni vill vara med i den här tävlingen, så kan man utöver att få lägga sina slaghandskar på ett stycke svensk succébjörk, så kan man också få vara en del av en avsnittsbild här framöver.
Ja, bara en sån sak.
Mm.
Och ja, vi kan också påminna om att ställa frågor på Twitter eller att man mailar in till adressen du just sa.
Och Och ja, hashtaggen har vi ju sagt, veckans MLB, och så heter vi också på Twitter och Instagram, ja. Och
jajamän.
Det är bara att kontakta oss.
På Facebook heter vi Sunday Funday.
Yes. Mm. Men idag blir det ingen musik, utan vi får återuppleva Lou Gehrigs tal på ett speciellt sätt. De försvunna delarna reciteras här av olika spelare i Major League Baseball. Och den här inspelningen gjordes till 75-årsdagen för det här talet. Och med det minns vi en av de stora som får ta oss in i All-Star-breaket här. Halva säsongen har gått.
Chipparella på er.
Ciao.
For the past 2 weeks.
For the past 2 weeks.
You have been reading about the bad break I got.
Yet today, I consider myself...
I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
I've been in ballparks for 17 years, and I've never received anything but kindness
and encouragement from you fans.
When you look around, wouldn't you consider it privilege to associate yourself with such a fine-looking man as a standing in uniform in this ballpark today?
Look at this grand man.
Which of you wouldn't consider it the highlight of his career just to associate with them for even one day?
Sure, I'm lucky.
Who wouldn't consider it an honor to have known Jacob Rupert?
Also, the builder of baseball's greatest empire, Ed Barrow.
To have spent 6 years with that wonderful little fellow, Miller Huggins.
Then to have spent the next 9 years with that outstanding leader.
That smart student of psychology. The best manager in baseball today.
The best manager in baseball today.
Joe McCarthy.
Sure, I'm lucky.
When the New York Giants, a team you would give your right arm to beat, and vice versa, send you a gift, that's something.
When everybody down to the groundskeepers and those boys in the white coats remember you with trophies.
Remember you with trophies? That's something.
When you have a wonderful mother-in-law
who takes sides with you and squabbles with her own daughter, that's something.
When you have a father and a mother who work all their lives so you can have an education.
So you can have an education and build your body.
It's a blessing.
When you have a wife who has been a tower of strength.
When you have a wife who has been a tower of strength and shown more courage than you dreamed existed. That's the final standout.
So I close in saying that I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for.
That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.